Vad händer med Patrik Laine? Nu börjar goda råd vara dyra om det ska bli spel den här säsongen.
Men tyvärr måste man ju säga att det ser ganska dystert ut.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Ja, trade deadline närmar sig med stormsteg och det finns nu inte något jätteaffärer att analysera. Och tvärtom så känns det som att ni, kära lyssnare, vill att vi ska snacka om en spelare som kanske borde säljas. För vi har fått in en massa frågor om Patrik Laine, som ju fortsättningsvis är skadad, officiellt åtminstone, kommer inte att spela för Montreal Canadiens, ser det ut som alls. Och Jonas undrar, vi tar de här frågorna en gången här, vart är Laine på väg den här gången? Vilket lag vågar ta en chans på honom nu? För nu ska vi komma ihåg att den enda chansen tror jag för honom att få spela den här säsongen är att bli tradad.
Ja, det tror jag också. Jag tror att Martin Saint-Louis inte ser honom som en del av Montreal mera. Vart han är på väg, åtminstone där, fast han är där spelar back här i träningen för Montreal förra ja. veckan. Så jag tror att det inte är någon lag som tar in honom som en rightar back. Så det där, det är
för, trots att vi redan har konstaterat att det finns en stor efterfråga ja. På just sådana.
Ja. Hans bakåtåkning är ungefär lika bra som backarna på 80-talet. Så det skulle ju passa. Nej, men alltså, kämt och sidor, så det där, det är nog, alltså, det är ju helt uppenbart, och de hade till och med berättat om att de skulle vilja bli av honom. Men det finns ingen verkar det som vill ha honom. Det finns ingen som vågar chansa, tror jag. Eller kanske det kommer fram någon, men man tänker så där att åtminstone finns det inte ett enda contenderlag som säger att nu förstärker vi mot målskytte, vi tar in Patrik Laine. För man vet helt enkelt hur man ska göra med en kille som på basis av de senaste bevisen när han har spelat, så är han enbart en powerplay-spelare.
Mm. Om just det här intresse, eller hur stor efterfrågan är för honom just nu, så var det ju den här NHL-insidern Renaud Lavoie från Montreal Media, TV Sports, som lyfte fram och sa att det finns helt enkelt inte klubbar. Och det här är ändå en journalist som borde vara ganska insatt i Montreal Canadiens verksamhet. Och då verkar det alltså seriöst som att de inte helt enkelt har fått några förfrågningar alls. Och för mig hade just helt som du sa, det är liksom, det finns inte någonting att gå på. Han har spelat vadå 5 matcher den här säsongen innan han åkte på den där skadan i ljumsken. Efter det så finns det inte någon plats för honom i Montreal Canadiens laguppställning. Får inte ens visa upp sig på träningarna där han spelar som back. Att det finns inte någonting att gå på, och för en contender så kan man inte gå på gamla meriter, utan du måste ha in en formstark spelare som ska hjälpa ditt lag just nu. Och såklart det kan hända mycket att något lag plötsligt skulle tappa någon jätteviktig just uttrycklig målskytt på något sätt, men jag ser det bara som himla osannolikt, utan för mig hade mer sannolika alltid varit att det är ett lag som behöver komma upp till lönegolvet
ja.
som kan ta det där kontraktet och som gärna tar det. Men då ska vi också minnas att det här kontraktet är bara i kraft den här säsongen. Att det hjälper inte ens dem den nästa säsongen, för att ursprungligen innan jag insåg det här själv att hans kontrakt ju faktiskt löper ut, så kändes det som att okej, att senast på sommaren kan han bli tradad till typ, säg nu någon Chicago Blackhawks eller Nashville Predators som de gör av sig med en massa spelare, eller något annat liksom bottenlag som helt enkelt har problem med att ens komma upp till lönegolvet som också håller på att lyftas. Men nu, för att det skulle hända just nu, så kräver det ju också att någon av de här lagen som är nära lönegolvet skulle göra sig av med någon spelare med dyr lön, så att de skulle ha ett desperat behov att fylla den där luckan igen.
Men vad tycker du? För jag tänker så här att om det sen skulle vara att någon lag som har tappat alla sina chanser att gå vidare, som kommer att sälja, att de skulle ta in honom, då skulle han komma till ett lag var han antagligen inte där heller skulle få spela, utan de bara skulle ta honom för att få pengarna. Och det är liksom en sån grym förnedring och liksom knäckande för Patrik Laine då. Och, liksom, och bara deprimerande också ur idrottslig synvinkel, att en kille som är 27 är han väl nu, det där, skulle hamna på det sättet liksom helt i skuggan. Och då kommer jag på tanken att sen, när jag sa just själv, att tala lite emot mig själv, att ingen contender skulle vilja ha, så skulle det sen ändå kunna finnas något lag som av någon underlig orsak skulle ha utrymme. Som skulle tänka att vi vill ha den där säkerheten eller den där möjligheten att om vi i slutspelet plötsligt, att om det behöver någon en liksom att vårt powerplay måste bli bättre. Så finns det någon som skulle ha råd att göra det, att de faktiskt skulle ta in en spelare som bara har en uppgift, att spela powerplay då och kunna skjuta 3 mål under en slutspelsvår. Men det där, jag vet själv att det låter hemskt långsökt, men det där, men det händer de mest underliga saker.
Jag sitter här, eller står här och väntar på bara för att säga nej åt dig. Det där kommer inte att hända. Jag ska jämföra det här. Jag vet inte om du såg under natten till tisdag, då vi bandade in det här avsnittet, så spelade Colorado Avalanche mot Los Angeles Kings. Mm. I den här matchen så försökte Samuel Helenius tackla in Josh Manson in på Colorados bytesbänk. Och de bara knuffade ut honom därifrån och så slog Nathan MacKinnon till och med Helenius typ i bakhuvudet och sånt där. På där. Så den bilden är den jag får i huvudet nu när jag tänker på hur jag skulle beskriva hur intresse för Montreal ser ut. Att Montreal försöker skyffla in Patrick Laine åt de andra klubbarna och de bara skuffar tillbaka honom in i Montreals omklädning och säger att nej, vi vill inte ha honom. För det är ju så som läget ser ut just nu. Men samtidigt ryktas det ju. Rykten existerar hela tiden och Timmy lyfter fram att det har ryktats att Los Angeles Kings skulle kunna vara intresserade.
Nu fick du just Artemi Panarin.
Ja, det påpekar Timmy också att det känns fel på grund av den här Panarin-traden. Och där, det känns fel av 2 orsaker skulle jag säga. Dels det att man ändå har utnyttjat det utrymme som man hade under lönetaket. Och sen dessutom så är inte Patrick Laine heller direkt en hemskt annorlunda spelartyp än vad Artemi Panarin är, om vi tänker på att det är ganska sån där, som vi har talat om också i podden, anfallsglad, inte särdeles bra hemåt.
Men nu gör ju Panarin resultat på helt annan nivå.
Jo, exakt, men så där, att det inte så, liksom, finns det där defensiva jobb och inte kan du ha både en Laine och Panarin i laget om du tänker gå långt till slutspelet, inte, om vi ska vara helt ärliga.
No, där alltså, för att lite ännu ta fast på den här, men det där, jag erkänner ganska svaga argumentering för att någon lag skulle bara vilja ha en powerplay-spelare som plötsligt då borde vara redo att spela efter att han suttit på bänken i 17 minuter. Men om vi nu glömmer det och i princip funderar på det, så det där, Los Angeles Kings skulle då kunna fundera just det, att hej, att det där, att om det av någon orsak inte funkar, att vi vill ha 2 bra powerplay-femmor, att det där, nu när Kevin Fiala då är bort. Men då börjar jag fundera att vem är den där andra playmakern? För nu är det ju Antti Kopitar som är den där playmakern. Att det där att,
no, Artemi Panarin i så fall.
Ja, att han skulle agera på det sättet liksom sent. Ja, no, ja, att det där att fortfarande så, nej, det är ju så att det gör vad man säger på engelska, att Hail Mary. Det gör ju mellantycka i de här NHL-klubbarna i sådana beslut som speciellt efteråt verkar totalt galna, men de satsar på att någonting funkar. Och det är det som jag ser som den där lilla möjligheten, att det är något sådant lag som antingen är på väg till playoff eller som anser att de har möjlighet att gå långt, som tänker att vi vill ännu bygga upp våra resurser för att göra mål med en sån här kille som då sköt, hur många powerplaymål sköt han ännu i fjol? Mm. Det var ju helt sjuka mängder och hans liksom, det var väl ingen som sköt mera powerplay-mål utgående från den tid som per minut i powerplayen vad Patrick Laine gjorde.
Ja, så man tänker i en helt perfekt värld där alla lag skulle ha obegränsade löneresurser och obegränsat med utrymme upp till lönetaket. Så då tänker jag liksom att Edmonton Oilers skulle kunna vara ett sånt lag som tar in honom uttryckligen bara för att de är desperata och verkligen vill hitta det där lilla extra som ska få dem att gå hela vägen den här säsongen. Och jag tror ju att rende att Florida Panthers inte går till slutspel kan vara det lilla extra som de behöver. Men de är ju ett sånt lag där jag menar, du har en Connor McDavid som kan hålla puck 99% av tiden och så får Patrick Laine spela så där exakt som Alexander Ovechkin har gjort den här säsongen, att bara stå där vid den där teckningscirkeln och liksom vänta och vänta och vänta och sen pang, stäcka över det där skottet när du får läget i det.
Och nu när du säger det där så börjar jag se framför mig den här Edmontons powerplay, vad de då har. De har Evan Bouchard på blå linjen, bäst i NHL på det vad han gör där. Det måste man medge, han är bäst på det. Sen har de då...
Bara på det ska sägas, uttryckligen på att göra poäng i powerplay så är han bra.
Och skjuta från blå.
Ja, yes.
Leon Draisaitl, då i högra det där cirkeln, bäst i NHL på det.
Ja, att han kan till och med stå helt vid den förlängda mållinjen och vänta på den där one-timersen och sätta in dem från minusvinkeln.
Men om man tänker, han står på höger, sen har de McDavid som surrar omkring. Och sen skulle de ha då, istället för det Nugent Hopkins som är där nu, eller vem, så skulle de ha Laine på andra sätt. Så det skulle inte finnas något sätt för den här stackars boxplay-kvartetten att liksom vara förberedd för att om det inte kommer skott från höger från blå linjen så kommer det från den här, från det där, från andra teckningscirkeln var Laine skulle stå. Så nu när du säger det, för det där börjar leva sitt eget liv i mitt huvud. Men de har inte pengar.
De har inte pengar. Jag skulle säga att de hade inte ens råd med att skaffa Rasmus Ristolainen eller Dougie Hamilton. Eller ska vi säga så att de hade inte råd med Dougie Hamilton, de hade inte ens råd med Rasmus Ristolainen, utan de fick nöja sig med Conor Murphy. Och jag tycker att det är en bra trade för dem. Jag tycker att han är, igen, en rightare, en back, en defensiv back. Och jag tror att han är just exakt det vad deras backtrupp behöver. En väldigt stabil defensiv back som kan göra det där jobbet som Evan Bouchard inte är så jättebra.
Nej, det är sant. Samtidigt så måste man nu säga att det där i slutspelet så har ju nog Evan Bouchard inte varit dålig de här två senaste åren.
Men,
utom att han har emellan varit defensivt dålig. Ja.
Ska, lite svajigt.
Men, nu, men det här går, vi behöver inte gå längre ut på det, men bara vill observera på att det har uppstått diskussion i Kanada efter den förlorade OS-finalen att borde Evan Bouchard ha varit med i laget.
Jag vill också, om vi nu ska dra paralleller till OS-finalen, så vill jag också lyfta fram att det var ganska många som hypade Kanadas powerplay i den turneringen, men det hjälpte dem särskilt mycket i finalen mot ett 100% USA boxplay.
Nej, inte om Nathan MacKinnon skjuter förbi öppet mål.
Det är där det faller. Och, jag höll på att säga att Colorado Avalanche kunde vara ett alternativ, men när de spelar för fartfylld ishockey för att han skulle hänga med i svängarna.
Nej, det är nog att det där.
Och det är kanske där vi kommer in problemet, för att de flesta framgångsrika lagen just nu spelar ju väldigt snabb ishockey. Och där hänger Patrick Laine inte längre med i svängarna.
Men finns det den möjligheten då? Han har 8,7 miljoner. Och så är det ju så att den där lönen, det räknas så hur mycket är kvar av det. Är det inte så hur mycket är kvar av det här året?
Nej.
Är det hela?
Det är nog hela lönen. Okay. Om inte Montreal går med på att äta en del av det.
Men det tror jag tänker, ju... för att Montreal har väl ganska högt till taket, är det inte så?
Jo, de har ju redan ett lag. Att... Så om de går in för att de bara vill bli av med Laine utan
vi håller, att... Vi får hålla max hälften, är det så?
Ja, och de tänker att vi behöver inte förstärka med någon annan spelare som har lika mycket lön. Utan vi kan ta in en rollspelare istället. Som det där 4,35 miljonerna, ja. Hur bra som helst räcker till för. Så de kan ju absolut hålla kvar den här 50% utan problem. Och det tror jag de gärna gör också.
Ja. Och det var det som, alltså det som så är det ju så att det är på pappret den lönen hela året räknas. Men det som i praktiken klubben betalar ut om det nu sen i praktiken är en betydelse för hemskt många klubbar, så är ju bara den delen av lönen som han har kvar av den här säsongen. Och det är ju inte hemskt mycket.
Ja, men jag tror inte att det finns ett enda NHL-lag som tänker att hur mycket behöver vi faktiskt betala.
Utan nej, de tänker det är bara det här fiskala sidan.
Ja, exakt, och de tänker uttryckligen på hur mycket utrymme det finns. Om vi nu tar lag som skulle teoretiskt sett kunna ha råd med honom och som kan gå till slutspel. Utah Mammoth skulle kunna ha råd med
honom. För snabbt.
Exakt. Islanders, vågar vi säga att de går till slutspel?
Har verkligen behov. Eller har deras powerplay funkat bra?
Jag tror att Matthew
Schaefer har skjutit ganska många powerplay-mål.
Och jag ska också säga att när man tittar på Matthew Schaefer och Matt Barzal speciellt spela deras skrinskåkning, så där började det också säga att jag tror att Patrick Laine inte riktigt skulle sitta
i. Men i powerplay skulle kunna stå där
och om du tittar på Islanders och hur de spelar just nu, så när det ser som sexigast ut när de är på isen, så då är det när det verkligen går undan.
Det är sant.
Skrinskomässigt. Igen, Laine passar dåligt in i det. Colorado Avalanche skulle ha utrymme, men de vill inte ha en ytter, och det är också för fartfyllt. Vad andra har vi flagga? Carolina Hurricanes har vi redan konstaterat att de aldrig i livet kommer att ta in Patrick Laine. Toronto Maple Leafs.
Men det är ju inte på väg till slut.
De är inte, men skulle de kunna vara tillräckligt desperata för att försöka göra någonting?
Jag tror ju att senast nu igen, senast den här matchen, nu när det är tisdag när vi talar in det här, senast den här förra nattens förlust mot Philadelphia, så jag tror att om inte liksom det där ryggraden har gått av totalt, så nu gick den. Nu är det igen förlora. De förlorar igen en sån här ganska jämn match. Det där. Jag tror att Toronto har gjort beslutet att vi kommer inte att få tro mer på slutspelet.
Detroit Red Wings skulle kunna vara ett alternativ, men jag tror att de lär ju vara ute efter en back.
De har en Patrick Kane.
Pittsburgh Penguins.
Sidney Crosby borta. Det finns med att Patrick Laine ska vara Sidney Crosbys lag. No, man ska aldrig säga aldrig det där. De skulle kunna i teorin och kanske till och med praktiken ha behov av en målskytt. Har de det där, har de pengar?
De har pengar, de har mycket upp till
det. De vann på den här de vann på den här Brett Kulak, var det så?
Just yep. Det. Och Kulak var ju alltså uttryckligen. Det var, alltså det var en jättekonstig trade egentligen.
Det var, ja.
Alltså ur Pittsburghs perspektiv. Ja. För de är ju i allra högsta grad aktuella för
playoffs. Men de satsar på en offensiv. De ville ha en offensiv back dit.
Ja, alltså jag kan på sitt sätt förstå det. Men samtidigt kan jag också tycka att helt som alla i Edmonton sa att Kulak var ju en jättebra spelare i slutspelet.
Ja.
När han har varit där tidigare.
Men nu är ju Girard det där, man har bara sett honom i Colorado. Och nu var han i sina bästa stunder, var han jävligt bra. Det talades i något sätt om att skulle han kunna vara deras första vakt, men jag har Cale Makar.
Jag måste säga att han varit skadad himla ja. Mycket också. Det är liksom, och sen hamnar han också, tycker jag, bakom Bowen Byram i rangordningen.
Ja, och så tänker du jag bort
liksom,
Byram.
Ja, och så tänker jag liksom att om du inte då liksom klarar av att utmana Bowen Byram ens om den här rollen som andra bästa eller näst bästa offensiva back.
Men jag
det kan
tycker,
vara bra.
Jag,
det kan
jag
vara
säger
bra
nej för Pittsburgh. Jag tycker att det är Pittsburgh var en gång. Och Kyle Dubas är en det där general manager som tänker OK. Han gör saker som överraskar.
det är sant. Så om alltså det, summan av kardemumman här nu, om line tradas någonstans, så är vi då båda överens om det är Pittsburgh Penguins i så fall.
Ja, vi gör det.
Ja, och jag menar, och där snackar vi desperat lag. Ja. Deras fönster borde inte ens vara öppet längre, ja. Men nu är det säkert enligt dem öppet ännu.
Alternativt,
Crosby,
ja.
Crosby kommer tillbaks. Malkin spelar, tycker jag, på en helt annan nivå än vad han har gjort de här senaste åren nu när Crosby är borta. Jag menar, varför inte?
Och alternativt då ett lag som bara vill dumpa lön och där han antagligen skulle få sitta i kostym resten av säsongen. Eller tvingas sitta i kostym resten av säsongen.
Men alltså, vi ska också säga att det finns mycket som antyder att liksom det skulle faktiskt kunna hända någonting också. För jag vet att man ska såklart inte läsa in allt för mycket i vad till exempel de här spelarnas fruar och flickvänner lägger ut på sociala medier. Men nu har ju Patrik Laines fru uttryckligen satt en massa sån här content som tyder på att de nu är på väg bort från Montreal redan innan trade deadline. Så vem vet vad som händer i kulisserna?
Och sen är nog, om du tänker ur Montreals synvinkel, så det är ett lag som har en jätte... De har bra vibbar, det går bra för dem. De har liksom, de kan plötsligt skrälla i slutspelet. Det är ett lag som har positiv energi där. Och jag tror inte att Patrik Laine får tillfälle, vare sig han är ändå en del av laget. Jag tror att han är på det sättet en distraktion också för den här liksom... I nuvarande läge för filisen helt enkelt i Habs.
Ja, och det är just det att om de nu ger bort honom praktiskt taget gratis så varför inte? Men så kommer vi fram till den sista och stora frågan. I och med att läget nu är som det är för Patrik Laine. Då måste vi ändå, vi kan stå och fantisera och spekulera här om att han skulle kunna säljas någonstans och faktiskt passa in där och på något sätt få en sån här ny renässans i karriären. Men faktum är det att han är bänkad i Montreal Canadiens.
Och att efter skada vissa.
Ja, men ändå. Inför det är ju som att han hade en jättestor roll före skadan heller.
Nej.
Vad ska vi tro med Laines NHL-karriär? Det här undrar Ludvig.
Ja, no, alltså. Det är hemskt svårt att se hur den ska fortsätta. Vem vågar satsa på en spelare som vare sig det är sant eller inte. Så det där helt rök utan eld finns det ju aldrig när det var det där. Var det den här samma killen som du refererade till, så hette han Lavoie skrev att Patrik Laine är den sämsta 5-mot-5 spelaren i hela ligan av vad är det?
Det var ju inte han, det var någon sån här content creator har jag för mig, som Laine sen gick in i kommentarsfältet.
Men han har ju fått den här tanken någonstans ifrån. Ja. Och det är nog en diskussion som att i dagens NHL så är det ganska svårt. Speciellt om inte en spelare som är 37 år gammal. Men den där att ta in en spelare som är en usel 5-mot-5 spelare.
Mm. Och där är ju igen det att det såg vi ju inte. Om vi nu tar förra säsongen som exempel. Utan att gå tillbaka till hur det såg ut 2016, 17 och 18 i Winnipeg Jets. Så om vi nu blickar ens tillbaka till bara den förra säsongen. Så det var ju powerplay han var bra.
Ja.
Inte var han bra i 5-mot-5. Och när han inte var bra i 5-mot-5 förra säsongen i Montreal Canadiens. Han var inte bra i 5-mot-5 sin sista säsong i Columbus Blue Jackets heller. Så i det skedet måste man ju nog börja fråga sig. Finns det faktiskt ett enda lag som är villiga att betala honom? För att komma och spela bara powerplay.
Speciellt som det verkar trots alla liksom omstartsnack, allt som man snackat, så inte kommer man ifrån det att han hela tiden är skadad, så måste nog ha, eller det måste inte, men det finns en stor sannolikhet för att det sista slutligen sen ändå så att han inte riktigt är villig att göra det där jobbet för att få sin fysik på den nivå som han kanske borde ännu försöka få den till.
Ja, och så kan man. Nu tycker jag nog att det är helt berättigat att ifrågasätta om han är villig att göra jobbet för att anpassa sin spelstil till det vad det finns att ta i NHL just nu. Att är han villig att börja jobba på sitt defensiv eller jobbar han i princip bara på det där skottet?
Nej, så det där. No, jag har den här min standardgrej alltid, att någonting i mig, det där du smålar ren för du vet vad jag kommer att säga, någonting i mig för att tänka att det där, att skulle det inte kunna vara en ganska trevlig livsstil för Patrik Laine att flytta till det där neutrala Schweiz?
Nej, varför inte, för att Genève Servette spelar tillsammans med Jesse Puljujärvi igen och invänta några år på att Sebastian Aho också kommer dit och återförena Pulaho-kedjan där.
För det måste vill jag nu ännu ha sagt att alla Patrik Laine-hatare, vilka jag aldrig har varit, jag har alltid tyckt att en spelare, alltså jag vill säga det att man blir förblindad av det, men om någon har sinnesnärvaron att faktiskt stanna upp och fundera lite, så kom ihåg att det här var en kille som kom in till världens bästa ishockeyserie som 18-åring. Sköt 36 mål det första året. Följande år när alla trodde att okej, nu har man lärt sig hur Patrik Laine spelar, det kommer den här sophomore-slampen. Då fyllde han alltså 19 först när säsongen i princip var slut. Var det inte så?
Mm.
Nej, utan förlåt. Hur som helst. Han var 19-åring under grundserien. Gjorde han 44 mål. Att en helt otrolig målskytt är han. Och det där, i svenska ligan så tror jag fortfarande att om han bara hålls på skrinskorna så skulle han vara en fullständig mardröm för alla målvakter i svenska ligan.
Ja, alltså jag menar om Jesse Puljujärvi nu är en megastjärna i svenska ligan så vågar man inte strömma om hur bra Patrik Laine skulle vara där. Men med det sagt så tror jag ju ändå på något sätt att i och med att det finns så många lag i NHL så finns det en klubbchef där ute som tror att han är den som ännu kan få fason på hans karriär.
Så brukar det ju alltid vara.
Speciellt när det handlar om en kille som helt som du sa inte sett rätt igen.
Ja. Men så har han ju, jag vet inte hur mycket pengar han har lyckats bränna, hur mycket han har på bankkonto, men man skulle tro att han har en del på bankkonto placerat. Att Patrik Laine är ju en ganska speciell personlighet på många, många sätt. Helt en annorlunda egentligen någon annan finnes ishockeyspelare någonsin. Jag skulle inte vara 100% förvånad om han plötsligt bara skulle säga att nej, att jag slutar.
Mm. Ja. Bra att du påpekade att han kanske har placerat pengarna också.
Ja, hoppas han har gjort det.
Gamla hanke iten i dig som hoppar fram igen. Nej, alltså det som jag ska säga, Laine, att på något sätt känns det ändå, fast det på något sätt känns som att man kan vara optimistisk gällande hans chanser gällande framtiden, så nu känns det nuren på något sätt som att det här är den största what-if-spelaren i åtminstone finländsk ishockeyhistoria någonsin. När man just tänker på de där, som du sa, de där första säsongerna i Winnipeg Jets, hur otroligt bra han var. Mm. Och hur det där spelet såg ut. När det till och med talas om att här är en kille som kommer att liksom göra rekord, målrekord i NHL.
Den enda spelaren som jag kan komma på, som du omöjligt kan komma på efter, som du inte var född på den tiden, är det där min stora barndomsidol Matti Hagman som åkte över till Kanada som 21-åring efter Kanada Cup när det inte ännu och råka ut för allt det som man kan tänka sig att en kille som kom från Finland på 70-talet till det där Boston Bruins som hade Don Cherry som tränare som totalt knäckte hans självförtroende där först. Det där, att den skulle jag ha velat se vad han skulle kunna bli det där om han skulle fått börja spela NHL som lite yngre ålder när han var som bäst. Men det där Patrik Laine, jag vill nu säga det att jag tror att när vi spekulerar så tror jag att både du och jag verkligen innerligen hoppas att vi har fel gällande Laine.
Alltid.
Ja, att de som hatar Patrik Laine så åtminstone för mig får ni inte något understöd.
En helt annorlunda fråga av ökenvandraren som undrar vilka lag gynnades mest av OS? För var det någon som fick en självförtroendeboost, till exempel med amerikanska spelare i laget, eller något lag som fick vila upp sig som behövde det mycket? Och här kan vi åtminstone slå fast att det lag som gynnades minst av OS utan tvekan är Florida Panthers, som nu verkar helt sönderslitet och färdigt och egentligen skulle kunna avsluta säsongen här och nu. Men mest?
Får vi börja via minst?
Ja, de börjar bara där.
Jag håller med dig. Florida tappar. Det är liksom ute ur slutspelsnacken.
Ja.
Ett lag som jag tror att deras slutspelsvår nog kan ha fått lite törnar där i Dallas faktiskt. Om man tänker att Mikko Rantanen är skadad, i vilken form kommer han tillbaka?
Mm.
Det där Heiskanen och Lindell spelar enorma minuter. Så jag tycker att det tog lite stryk där. Colorado, jag tror sist och slutligen att varken Nathan MacKinnon eller det där Cale Makar eller Devon Taves, att det där OS gjorde hemskt bra till den, varken fysiskt eller det där psykiskt till slut, när man, summa summarum. Ja. Det är tre lag som jag tycker att tog stryk, så att säga.
Ja, det är lätt att lyfta fram uttryckligen de här lagen med massa kanadensare. Nu var det visst i natt så att Mark Stone också klev av med någon skada i Vegas match. Och Mitch Marner fick ju också spela mer, och Thomas Hertl spelade mycket för Tjeckien där.
Ja.
Ja.
No, men då, okej, går över, för du nämnde just det laget som jag liksom, när jag försökte att så jag tänkte att Vegas skulle kunna vara ett sådant lag som gynnades av det, för det av de lagen som man ser som contenders, så det där. Jack Eichel tror jag att fick en positiv boost av OS, och de spelar ju på det sättet, de spelar ganska så där balanserat sina kedjor i USAs lag. No, men ett lag som jag skulle dra fram här som det där, som är lite, de hade spelare i OS, men Minnesota Wild.
Mm.
För att Quinn Hughes, jag tror att han rider på en våg nu.
No, han red på den i och för sig före OS också.
Jo, men den blev liksom större.
Ja, sant.
Sen blev det kanske klart att det är Wallstedt som ni ska satsa på i målet, va?
Mm.
Caprizo fick vila upp sig. Och både Matt Boldy och Brock Faber, fast de spelar i USA. Jag tror också att de är unga killar. Jag tror också att Matt Boldy speciellt, han växte till en USA. Han blev liksom ett namn i USA, vilket han inte tidigare har varit i det, åtminstone i stora kretsar, samma med Brock Faber. Så Minnesota Wild skulle lite vilja plocka fram som en sån här som kanske stärkte sina positioner.
Ja, och så ryktas det ju på riktigt om att de är ganska nära att träda in Vincent Trocheck också.
Ja.
Kanske tack vare just kopplingen
ja.
Som Bill Guerin fixa fram där i Milan. Så alltså, vem vet, jag och Vincent Trocheck där som center i Minnesota Wild skulle nog göra mycket för det laget. Ett annat lag som jag lyfter fram Tampa Bay Lightning. Och då tänker jag uttryckligen på det här vila upp sig perspektivet. Mm. Braden Point tycker jag att har sett ut som gamla goda Braden Point efter den här pausen. Mm. Anthony Cyrille, samma sak. Tvingades vila upp sig. Behövde inte ingen där av den här vara med om den här förnedrande finalförlusten för Kanadas del. Viktor Hedman hade någon form av liten skada, men han har ju varit lite småskadad hela säsongen, så jag ser det inte så jättemycket mer negativt. Och så har ju, även om det känns tjatigt att gå in på Rysslands medverkan i OS eller inte, så Kucherov har ju varit en av de här som har varit tydligast med att han tycker att det är ett skämt att Ryssland inte får vara med och att Ryssland ska vara med för att det ska vara en bäst om bäst turnering. Jag tror att han speciellt nu har någonting att bevisa och är en farligare spelare.
Och han är ju alltså, hans poäng är faktiskt, han har varit effektivare tror jag än Conor McDavid under kalenderåret 2026. Att vad man än annars tycker om honom, så grymma mängder med resultat får han till stånd.
Ja, men är det där liksom ungefär att det är slut för annars?
Jag har ett lag till ännu.
Har du?
Jaha, ett okay. Lag som inte egentligen kanske ännu är en contender, men som jag tror att kan bli lite besvärligare än förra året. Jag vill igen ta fram Montreal Canadiens, för de hade bara Juraj Slavkovski där. Och jag tror inte att han åtminstone...
Bara Juraj Slavkovski?
Ja, men jag tror inte att han...
Inte Nick Suzuki?
Ja, herregud.
Fixa kvitteringen mot Tjeckien i kvartsfinalen.
Ja, no, just det här är det man tänker det där. Ja, men ja.
Och två spelare, men alltså jag köper liksom argumentet där.
De är båda unga, jag tror ja. De på rätt inte belastades.
Och speciellt när de inte har spelat när slutspel, för just när man tar Florida, ja. Så de belastades ju bara av det här. Ja. I och med att de har spelat så himla mycket ishockey den här senaste tiden. Och till och med före Anton Lundell eller Etu Luostarinen, som är de här unga killarna som har fått göra det. Så inte ens de är omänskliga. Men när vi snackar om Montreal Canadiens, så de har inte alls på samma sätt det där. I varken Suzuki eller Slavkovski spelar någon Four Nations. De har inte spelat något slutspel alls på samma sätt som Florida har gjort.
Nej.
De tre senaste åren. Värt att understryka här igen. Att ja, nej, där tror jag nog verkligen att speciellt för Slavkovski och Suzuki så gav det nog liksom en självförtroende boost.
Just båda så till. Suzuki tycker jag att hörde till de större, jag kan inte säga överraskning, men han gjorde det jättestarkt. Han var bra i alla matcher jag såg honom spela.
Han spelade en ganska skyddad roll.
Jo, men han var nog bra. Och han fixade det där otroligt viktiga kvitteringsmålet mot Tjeckien.
Ja. Nej, det köper jag faktiskt. Men utöver det så var det mest när jag började fundera, när jag såg den här frågan och började fundera på lagen, så kändes det nog som att de flesta ändå har antingen liksom att det är helt neutralt och de fick en lite längre semester än vanligt, och jag vet inte om det är positivt eller negativt ärligt talat, för vissa lag kan det vara negativt till och med att man lite tappar det flow-tillståndet som man eventuellt var i före OS, kan bli bara lite ringrostig när man kommer tillbaka och sådär, men man har ändå fått träna med hela laget, så det är lite svårt att ta ställning till. Och de där andra lagen som hade många spelare med i OS, så nu känns det ju nog som att det var en så himla fysisk turnering för de här killarna, att man ser ju på något sätt på dem, tycker jag, att de är ganska slitna nu.
Jo, alltså för mig åtminstone så både lag som har tagit gått i slutspel, jag tycker att Colorado blev en mindre Stanley Cup-favorit, en lika stor Stanley Cup-favorit för mig nu som de var det där innan OS faktiskt. Jag på något sätt känns att Nathan MacKinnon har ganska ofta nu misslyckats i sådana skeden som han borde leda laget till seger. Han har nu ett många gånger gjort det.
Men en spelare som i Colorado har varit mycket bättre efter OS, som kanske behövde en självförtroende boost av något slag, trots att det inte borde ha blivit som Gabriel Landeskog, har öst in poäng efter det.
Ja. Ändå så ser ju inte honom som en spelare som gör skillnaden när man menar det där.
Tänk om det nu det händer. Tänk om det nu äntligen så lossnade där att han.
Nu var han ju lång, nu såg han ju fruktansvärt långsam ut i OS.
Ja, det gjorde han. Jag bara liksom nu fantiserar om det här igen.
Ja.
Så att våra svenska lyssnare blir glada också. För tänk nu om det nu det händer. Mm. Att han, efter att han har kommit tillbaks, eller att han kom tillbaka från skadan, så hade det handlat om det där att han har varit en sån här fjärde linans knägare. Ja. Och det var det som han började som i svenska landslaget också. Men så jobbade han upp sig match för match för match för match. Fick han mer och mer och mer och mer ansvar.
Till och med så mycket att han var inne i det där i förlängningen mot USA när han definitivt inte borde ha varit inne.
Nej, exakt. Men det är ju inte hans fel. Det är inte hans fel. Han borde aldrig i livet ha spelat i 3-mot-3 förlängning när Quinn Hughes är inne på isen. Ja. Så ska Gabriel Landeskog
införa. Och så tar de ut Mika Zibanejad som just kört mål.
Det
är tala om fingertoppskänsla.
Ja, jag älskar det förresten det där att det kom fram. Alltså, att Rasmus Dahlin fick frågan om det där. Att var det så att han var skadad och inte kunde spela? Men nej, skulle nog ha kunnat spela. Jag var i skick, jag ville spela, men
nej, vi Finland,
Gabriel Landeskog skulle vara inne.
Som har svurit över det där Antti Pennanen, så det är svordomar som haglar över Sam Hallam i det där OS, så det är många.
De är många och de är kraftiga. Och med detta har vi sett punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Om du har en fråga så skicka in den på Ylesportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi.
Tack och hej, ha det bra!